En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Podplay.
Då sparkar vi in dörren och öppnar upp för ännu ett avsnitt av Hypotetiska hörnan i Hockeypuls podcast. Ja, det är en ny sommarvecka och det är en ny intressant gäst hos mig. Och det är Thomas Tjomme Johansson, general manager i Leksands IF. Och det är väl så att man ska säga välkommen tillbaka, Tjomme, för det är tredje gången du är med i podden.
Ja, det är ju alltid lika trevligt att få en möjlighet att gästa. Jag tycker jag får vara med lite för sällan i den här podden.
Ja.
Så att, ja, jag tycker att du får skärpa till det där lite
grann. Ja, det kanske öppnas upp nya möjligheter inför säsongen 21-22.
Det händer för lite i Leksand. Det är inte riktigt lika intressant längre.
Nej, precis. Det är för lugnt i Dalarna just nu.
För lugnt i Dalarna.
Ja, nej, men hur känner du inför det här då? Det här är ju någonting helt annat jämfört med vad du har upplevt tidigare i podcasten. Då var det ju ett klassiskt gästavsnitt och sen var det ju en Leksands IF-analys. Nu blir det lite mer tidlöst ämne och kanske lite mer spekulativa och presumtiva tankar från ditt håll.
Ja, men det ska ju bli otroligt intressant. Att få liksom teoretiskt fundera på saker och ting är ju rätt utmanande här. Mm. Så det blir jättespännande.
Men jag måste inledningsvis här bara ställa en fråga. En ganska stor sådan. Men en gång i vintras så sa ju er tränare Björn Hellqvist till mig att hans utmaning i sin karriär just nu är att lära sig att förvalta. För förändra, det visste han hur man gör. Och jag tycker att den sägningen passar rätt bra in på Leksand också. För visst, ni har ju förlorat toppgubbar, men samtidigt så har ni satt en organisation som bevisligen är högpresterande och utvecklande. Så min fråga till dig handlar väl om Björns utmaning också är Leksands utmaning.
Det tror jag definitivt. Vi har väl alltid liksom under många år i Leksand haft en jobbig resa där det alltid har varit rätt rörigt och man har aldrig liksom på något sätt kunnat koppla av, inte koppla av att man ska bli bekväm, men det där att kunna liksom, ja, men nu har vi en grupp och vi ska fortsätta självklart att utveckla gruppen, men också att vi har bra material in som, där man måste lära sig också att kanske skapa saker och ting som är hållbara över tid med den gruppen man har. Och det tycker jag, Björn är ju en utvecklare i grund och botten. Nu har jag ju kommit till oss i Leksand och kanske också fått ett lag som på något sätt också är rätt bra. Och nu ska han också lära sig liksom att hantera kanske stjärnspelare. Hur jobbar man med dem? Hur ser man till att man håller uppe den här höga nivån som vi vill göra över lång tid framåt? Och det är klart att det här förvaltar liksom, den delen är ju kanske en utmaning för honom och även en utmaning för oss som organisation. Hur gör vi nu liksom, när vi sitter i den här sitsen? Kommer vi att ramla tillbaks ner i det svarta hålet igen? Eller kommer vi att klara av att hålla uppe det här? Och så där. Så att det finns en del utmaningar och det är Leksands utmaning också, tycker jag.
Mm, intressant. Men när du gästade podden förra vintern så pratade du om, det var väl lite löst i för sig, men om att en dag så skulle du faktiskt kunna tänka dig att bo i Leksand. Hur ser det ut med de planerna för tillfället?
Ja, det vet man inte. Jag har ju ett år kvar på mitt avtal med Leksand. Men vi har ju liksom påbörjat någonting som är otroligt roligt.
Det låter som att du vill stanna längre.
Nej, men, ja, men alltså, jag har inga... Just nu så trivs jag väldigt bra med det jag gör. Och jag tycker att Leksand också är en förening där det finns förutsättningar också för att kunna fortsätta liksom att bygga det här. Man är liksom, det är ett stort engagemang och man på något sätt, både i supporterled och i organisation, så längtar man ju liksom efter att få vara det här laget som på något sätt är med och utmanar uppåt. Och att då den kraften som finns bakom genererar extremt spännande förutsättningar in i framtiden. Och det är väl klart att det är kittlande. Jag håller inte på med det här för att komma sist. Jag håller på med det här för att vi ska vinna i slutändan. Men då måste man också ha förutsättningar för att kunna vinna. Och jag tycker att Leksand börjar liksom att andas om att nej, men man vill verkligen vara med och tävla. Man vill vara med och utmana. Och det är otroligt stimulerande. Är det.
Pss, pss, pss. Ja, Bergström, Hedbom. Gubbarna där uppe i toppen och Leksand säger Tjome vill förlänga. Nu är det dags.
Ja, precis. Det är coronarabatt, eller vad säger man?
Precis. Ja, nej, men det är väldigt spännande. Och jag tror att supportrarna där ute som hejar på Leksands IF blir väldigt glada av det där svaret. Men Tjome, ska vi tassa in på det här hypotetiska spåret nu?
Absolut.
Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du?
Connor McDavid.
Det är lite roligt för att nu spelar jag ju in samtliga avsnitt av Hypotetiska hörnan under en vecka faktiskt. Och det är högt och lågt på den här delen av frågerutan. Det är några som har svarat, till exempel Claes Dahlbäck och den typen av spelare. Då har jag funderat, jaha, det här har man chansen att värva världens bästa spelare, men man väljer att inte göra det.
Nej, jag kan inte svara för hur man resonerar eller tänker, men för mig är det rätt enkelt. Liksom, han besitter ju alla egenskaper som han älskar och skulle ha i sitt lag. Han är ju den som verkligen är skillnaden i matcherna och är ju otroligt spektakulär att se på. Så att både att locka folk till arenan, att hjälpa sitt lag att vinna och tillhöra liksom, och vara världens bästa hockeyspelare, det är väl självklart att jag skulle vilja se honom i Leksandströjan.
Jag gästade ju mina kollegor Sanny Lindström och Johan Svenssons podcast, Sanny och Svensson, för några veckor sedan här, och då diskuterade vi just Connor McDavid och hans poängproduktion i SHL om han skulle spela i ligan. Mm. Och jag var ju helt övertygad om att han skulle ligga över 100 poäng på en säsong om han spelar 52 matcher. Sanny skrattade åt mig och sa nej, 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 det kommer aldrig hända. Det är en sån defensiv liga. Var står du? Vilken ringhörna är du i?
Jag är nog mer i din ringhörna.
Okej, okay, skönt att höra.
Jag tror att alla liksom poängrekord som har funnits i SHL skulle flyga all världens väg, skulle de göra. Oh. Helt övertygad om det.
Jag tror jag sa 118 poäng till slut landade jag in på.
Det finns väl, det går ju säkert att räkna ut någonstans det där. Alltså om man skulle, ibland så försöker man ju översätta. Ja, men en spelare som är i Hockeyallsvenskan som har gjort 60 poäng, hur många poäng kan de göra i SHL? Jag tror att han Anders Mäki där som var klubbdirektör i Linköping när jag var där eller jobbade i föreningen, han hade väl gjort någon sån här uträkning med att det var väl egentligen bara en spelare på 11 säsonger som hade klarat av att öka sitt poängsnitt ifrån Hockeyallsvenskan till SHL. Jaha. Och det var Elias Pettersson var det.
Okej. Ja, men det är ju en unik talang också, en sen generationsspelare.
Ja, precis. Men det är lite spännande att spekulera här och titta på, ja, men vad händer med spelare som har gjort väldigt mycket poäng i Hockeyallsvenskan om vi skulle översätta det i SHL när de går till en bättre liga.
Mm. Där skulle man ju dock vilja ta in säsong 2 i ligan, att det kanske är en transportsträcka första året att lära
det
sig.
Kan det, vara. Ja. Det kan det vara, det kan det vara. Men, och därför skulle det vara rätt roligt att kanske göra då från NHL till SHL. Vad kan vi förvänta oss i poängväg om vi tar spelare som kommer där, men jag är rätt övertygad om att Connor McDavid skulle, ja, han skulle nog blåsa på mot 100 pinnar, det tror jag.
Du råkar av en slump höra ditt tränarteam kritisera dina värvningar. Hur tar du dig an situationen?
Plockar in dem och frågar hur de tänker.
Okej, okay. Och hur påbörjas det samtalet?
Öppet och ärligt. Inga konstigheter, utan ut med språket så att vi kan lösa upp de knutarna som finns.
Har du varit med om det någon gång att du och tränarna har haft olika åsikter om vilka killar som ska in och kanske även de som har till slut landat i ert lag?
Ja, men det har jag varit med om. Jag har varit med om att det har eller där man inte har haft riktigt samma syn på en spelare som har plockats in och de har känt utifrån vad de tycker och tänker om den spelaren. I det avseendet. Så att det har absolut hänt. Och det är ju en situation som man... Det är klart att det inte är en optimal situation. Det är det ju inte. Men samtidigt så tror jag att det går inte liksom att låtsas som att det regnar i dem, utan då får man lyfta det. Och där är det viktigt att tränarna har en miljö att vara i, där de också vågar prata öppet om det. Där vi sitter och diskuterar olika saker. Att de vågar lyfta det, att de känner så som de känner. För att också då skapa en förståelse från min sida. Och sen får ju jag berätta hur jag har tänkt eller hur vi har tänkt när vi värvningsprocessen och lite sådana saker. Men ofta så händer sånt där när man kanske har en, vad ska man säga, en inte att en tränare är med i värvningsprocessen från första början, utan mer att en tränare kommer in och så har man redan värvat in x antal spelare. Då är det mera vanligt. I dagsläget så är tränarna väldigt involverade i de namnen som man tar in. Så att, jag tror att i vårat fall tror jag inte att vi kommer att stöta på någon sån problematik nästa säsong.
Ah, okay. Så, men har det hänt någon gång att du har känt dig lite pressad av Björn eller övriga i det där tränargänget att så här, de vill verkligen att jag ska plocka in den här ytterforwarden som jag känner mig lite tveksam till?
Nej, inte på det sättet. Har jag inte känt någonting att de skulle utöva någon liksom påtryckning på att de vill ha in en spelare som jag är väldigt tveksam till.
Kanske andra delar av Leksands IF som har påtryckningar.
Ja, men det, så kan det ju vara. Men jag har liksom inte upplevt det från våra tränarteam. Sen är det ju så att när man hamnar i den situationen med en spelare, då är det ju rätt skönt att man är general manager, för det är ju tränarnas uppgift att hantera spelaren med individuella samtal och motivera och så där i sin vardag. Jag är ju lite mer att mig knackar de på dörren om de är missnöjda och vill kanske hitta någon form av lösning. Mm. Så att det dagliga jobbet med att försöka liksom prata med spelaren, det landar ju i tränarens knä. Så att de gillar de inte en spelare, de tycker inte att han passar in riktigt, så är det ju deras jobb att se till att prata med han och diskutera fram en väg framåt helt enkelt.
En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i Leksands IF. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
Tack, men nej tack.
Okej. Även om de 5 miljonerna ska gå rakt in i spelarbudgeten, vilket skulle göra att du kanske kan värva 2 toppnamn till första och andra kedjan.
Nej, men det, för mig så handlar det inte om det. Det handlar om en trovärdighetsfråga. Gör det. Vi kan inte ha en verksamhet som bygger på att man skulle kunna liksom köpa sig in i saker och ting. Det är helt otänkbart. Så att, för mig blir det tack för ditt vilja att stödja, men nej tack på de promisserna.
Skulle det bli så att det var ett beslut ovanför ditt huvud, hur skulle du reagera då?
Otroligt arg. Mm-hmm. Skulle jag bli. Jag vet inte om saker och ting skulle beslutas för mitt huvud och sen så är det jag sen som ska ta konsekvenserna av det agerandet. En sån miljö det är ingen miljö jag vill vara i. Är det inte.
Skulle du ens kunna sälja in det där för de tränare som i dagsläget befinner sig i Leksands IF och kanske om vi ska ta det ytterligare ett steg för den spelartrupp som ni förfogar över?
Nej. Nej. Det skulle inte gå.
Det skulle aldrig gå.
Nej, det skulle aldrig gå.
Du får chansen att gå tillbaka i din sportchefskarriär och förändra ett beslut. Vilket?
Jag skulle väl ha vågat haft lite mera is i magen när vi tog klivet upp innan jag började att värva spelare. När jag märkte att saker och ting började liksom att rulla våran väg.
Okay.
Jag hade lite för bråttom där och göra vissa drag hade jag. Och det kan nog ha att göra med att jag var just där och då lite fortfarande väldigt grön in i branschen. Men där skulle jag ha vågat och ha lite mera is i magen tycker jag.
Just det, och här pratar vi ju säsongen 18-19 och ni börjar... Alltså... Det var väl ändå förståeligt att du planerade för en allsvensk framtid,
ja,
som jag ser det.
Ja, det är absolut. Men jag skulle ha varit mer liksom sugen på att hålla båda spåren öppna och då haft lite mera is i magen. Mm. Det tycker jag. Så det är väl något beslut som jag känner så här, ah fan, det där blev inget bra med tanke på utgången av det.
Så ni signade för många, om man ska säga det här, inom situationstecken, allsvenska spelare för ett SHL-lag då, med facit
i
hand?
Ja, precis så var det. Jag hade behövt kanske haft ytterligare 2 eller 3 platser öppna den säsongen för att kunna liksom sätta oss i en annan position. redan, ja, säsongen, vad blir det då? 19-20, va? Blir det.
Precis.
Mm.
Men ni går ju upp i april 2019. Hur stor del av den truppen var satt i procent, skulle du säga? Alltså, hur mycket hade du kvar att laborera med?
Jag tror jag hade, vad blir det? Får ju procentmässigt. Så att du ska ha 25 spelare, och det är ju 10, 20. Ja, jag hade nog kanske bara 25% kvar att laborera med.
Ja, just det. Det känns som att det där är vanligt förekommande för flera sportchefer i Hockeyallsvenskan som står på två ben på något sätt, att okej, ska vi tänka långsiktigt i Hockeyallsvenskan eller ska vi försöka gå för det här och nu? Alltså det är inte det lättaste av vägval, kan jag tänka mig.
Nej, och du hamnar ju liksom i lite olika, för spelare på något sätt
kräver väl svar, gissar jag.
Ja, exakt, det är ju lite det också. Det blir ju så att spelare som ploppar upp och som man känner så här, ja, men på Hockeyallsvensk nivå skulle den här killen hjälpa oss absolut jättemycket. Men skulle vi ta klivet upp i SHL, så är ju liksom den här killen, då hamnar han ju helt fel i det avseendet. Och det är väl där, och så vill de ha svar, och agenten ligger på, och man själv liksom är kanske framme i början på januari när de här diskussionerna kommer och du behöver fatta dina beslut. Och så att jag tycker att man ska inte vara rädd för på något sätt att ha lite is i magen också. Om man är precis i gränslandet där och har en möjlighet att, ja, men avvakta istället. För du kommer att behöva ha x antal platser över för att kunna göra något. Och idag, det är inte så enkelt att bara ta in en hockeyallsvensk spelare och sen säga så här, sorry, det blev ingen, vi gick upp i SHL, tack och hej. Och så får du liksom sitta och betala bort massa pengar för det. Det funkar inte, så att jag skulle haft mera is i magen där. Det skulle jag haft.
En spelare filmar till sin utvisning som leder till ett powerplay där ni avgör matchen. Konfronterar du spelaren efteråt?
Jag konfronterar nog inte spelaren, det gör jag nog inte. Men mina tränare gör.
Just det. Det är en fråga som aldrig skulle landa på ett sportchefsbord.
Nej. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte den, alltså allting som har med spelarna att göra, det de gör ute på isen, det som händer där, det är ju tränarnas ansvar att hantera. Är det?
Mm. Men det här är ju på något sätt här ett etiskt och moraliskt dilemma i ishockeyn. Alltså, jo, vad ska vi stå för och så?
Ja, men det kan tränarna förmedla. Och om inte tränarna förmedlar, så kommer jag se till att tränarna förmedlar. Men den dialogen med spelarna, den tycker jag, den äger tränarna. Den äger inte jag som sportchef. Om inte spelarna har fått sin lön i tid, då går de inte till tränaren och säger det. Då kommer de inte mig och säger det. Så att det gäller liksom att man... Det är ingen i vår organisation som tycker att det är okej. Och sen är bara frågan om vem som ska ta det för att det ska på något sätt hamna på rätt ställe utifrån de rollerna man har. Och även om jag tycker att det där inte var bra, så är det inte min uppgift att säga det, utan det är tränarnas uppgift att ta det med spelaren.
Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Vad svarar du?
Ja, men det kan jag göra.
Okej, vad har du för tankar kring det här då?
Nej, men jag tycker att nu är det ju liksom, jag skulle ju vilja ha ett kvalspel också. Jag tycker att nu är det liksom, jag tycker det är en jättebra tanke det här med slutspelet. Jag tycker det är jättehäftigt. Men jag skulle vilja ha två platser fortfarande man spelar. Okej,
trots att du är uppe i SHL nu och att det riskar mer.
Ja, men jag har alltid stått för det faktiskt. Att jag tycker att, ja, men visst, det skulle kunna vara så att lag 13 och 14 i SHL spelar en playout, precis så som det är. Och att de spelar en final där ettan går rakt upp. Den som förlorar finalen möter lag 13 till exempel i en playout, alltså i bäst av 7, så att man också får mäta krafterna mellan liga. Det tycker jag, det vore jättehäftigt. Så att det blir två platser hela tiden som det finns att spela om.
Ja, jag är helt enig med det här, och jag har sagt det här i något annat avsnitt också, att jag tyckte att det var lite väl förhastat och skrota det tidigare systemet. Man skulle med några enkla medel, tror jag, hade kunnat göra om det systemet till något som hade passat alla parter bättre. För jag gillade, precis som du är inne på, att det fanns två platser öppna, och såg man från 2009 till 2020 innan det nya systemet infördes, så var det ju alltid något lag från Hockeyallsvenskan som tog steget upp, trots att man pratade om att det är en stängd liga. Så det var ju bevisligen fel. Och jag tror att hade man simplifierat det allsvenska upplägget och att det inte bara var slutspelserie och playoff etc. utan att det kanske var ett rakt slutspel som du är inne på.
Uh-huh.
Då tror jag att det upplägget hade varit lättare att landa in hos hockeysupporten också, att man förstod det på ett bättre sätt. För det var lite krångligt som det var, eller hur?
Ja, men det var det ju. Det var ju meka hockeyrace och det var ju du får 3 poäng och du får 2 poäng och du får 1 poäng. Och, alltså det var, jag tycker upplägget som är nu är rätt tydligt. Man har ju samma kopierat SHLs slutspel i grunden. Man kör det fullt ut. Men jag tycker fortfarande att det laget som förlorar den här finalen skulle få en möjlighet att spela ändå bäst av 7 mot det laget som vinner liksom sin playout ifrån SHL. Jag ser inte det som något konstigt. Jag tycker att 2 platser vore rätt häftigt och spännande att hela tiden ha att spela om, tycker jag.
En spelare producerar poäng match efter match men åker samtidigt på personliga straff för abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren?
Missnöjd.
Okej. Där behöver du inte fundera speciellt länge. Du känner ändå inte att så här, ja, han bidrar ju faktiskt till laget här med sin poängproduktion.
Nej, men för mig så handlar det kanske inte så.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Mycket om det. För mig handlar det mer om att han behöver ju utveckla saker i sitt spel. Ju mer han är på isen, ju mer kommer han att bidra. Och då vill ju inte jag honom i utvisningsbåset. De minuterna som han sitter där, om han förvandlar dem till att behålla sig på isen, så kommer han hjälpa laget ännu mer med fler poäng.
Det här kanske är en utbildningsfråga när det kommer till människan och inte spelaren. Vad tänker du kring det?
Det är väl alltid viktigt att ha de 2 perspektiven, är det. Det är viktigt också att förstå människan och människans behov och beteenden. Ett beteende hos en människa signalerar ju att de har ett behov. Mm. Och det gäller liksom att ta reda på vad behovet är. Och det här kan ju vara en sån diskussion. Vad är det som ligger och stör? Liksom? Varför hamnar vi i den här situationen? Och det behöver ju inte ha att göra med det som sker ute på plan, hockeyspelarna, utan det kan ju finnas andra underliggande faktorer som vi behöver ta reda på för att hjälpa människan framåt. Och på så sätt hjälper vi människan, då kommer vi också hjälpa spelaren. Så att det kan absolut vara så att det finns betydligt andra saker som händer utanför rinken som påverkar.
Finns det supportnätet, alltså i form av en psykolog eller mental uppbackning i Leksands IF idag?
Vi har valt att inte jobba med någon mental coach sådär, som är knuten till gruppen och laget. Och det är utav den enkla anledningen att jag tror mycket på att ska du få någon effekt på den delen så måste du känna ett otroligt förtroende för den personen som du jobbar med. Och om jag skulle plocka hit en person och säga här är er mentala coach, då skulle jag ha liksom 80% av gruppen som tycker att nej, men vadå, jag har ingen förtroende, det här är inte den personen jag vill jobba med. Däremot så uppmanar vi våra spelare att känner man det här, men då är det viktigt att man själv träffar någon som jag litar på, som jag vågar öppna mig för och som kan hjälpa mig framåt i min fortsatta karriär som ishockeyspelare.
Hjälper Leksands IF till där då? Alltså guida den person som behöver hjälp till någon som...
Mer uppmanar. Okay. Till de som man själv kanske tycker så att har du testat det här? Är det här någonting? Och det kan vara allt ifrån att man börjar och bollar det med agenten i fråga och säger så här, är det här någonting som ni har funderat på? Jag tror utifrån hur jag upplever den här spelaren att det här skulle vara nyttigt för den här killen eller tjejen. Och i det avseendet då kanske också få en stöttning från dem, att de får upp ögonen och börjar också hjälpa till. Om du är så. Men till syvende och sist så handlar det väldigt mycket om att spelaren själv är väldigt öppen för det och tror att det här kommer att hjälpa dem att bli bättre. Men att jag skulle ta hit någon och liksom pracka på ett förtroende på min spelargrupp, nej, det tror inte jag på. Jag tror inte det. Däremot att man pratar om ämnet och att man lyfter upp det och på något sätt försöker få spelarna att tänka till om det här Och att det är de sen som gör valet, det tror jag betydligt mer på.
En spelare som du alltid gillat blir plötsligt tillgänglig på marknaden och öppnar också upp för att komma till Leksands IF. Men när du studerar honom mer noggrant visar det sig att hans underliggande siffror är långt ifrån vad du förväntat dig. Värvar du spelaren ändå?
Det beror på hur lång tid han haft dåliga underliggande siffror. Nu får du vara lite så här, vad tänker du att han har haft det i 6 månader eller 1 år eller 2 år eller 3 år?
Ja, men om man ser den senaste säsongen. Är det för kort
då
tid?
Kan du nog fort. Ja, det är lite för kort tid där. Är det däremot en spelare som jag gillar liksom rent visuellt och ser och tycker att han är duktig, men så visar sig i 3 års tid han har haft dåliga siffror, då kommer jag inte att värva.
Okej, okay. Så om du har följt en spelare, vill säga från att han kommer upp från junior till senior, och att varenda gång du har sett honom, ja, men han har bra egenskaper, han skulle faktiskt tillföra en hel del till vårt lagbygge. Och sen visar det sig att, oj, från när han är 18 till 26 år gammal som han är idag, så har han faktiskt rätt kassa underliggande siffror.
Mm. Nej, då är han inte aktuell.
Okej, det är så alltså. Du litar så starkt på de underliggande siffrorna.
Ja.
Mer än ditt nakna hockeyöga.
Ja, men alltså, vi jobbar ju i en idrott där det är extremt mycket känslor och tycke och smak om saker och ting. Och jag har en väldigt god vän till mig som driver dagligvaruhandel, Göran. Och han jobbar enkomt utifrån statistiska parametrar ifrån köp. Alltså hur folk köper, vad ska varorna stå i butiken, vilket pris ska det vara, alltså vad säger statistiken. Och han sa en jävla skön grej till mig vid ett tillfälle som jag tog fasta på. Han sa det, ja men det är så här Thomas, jag har hellre 80% rätt och 20% fel. Jaha. För skulle jag gå in och börja bygga en butik utifrån att jag tycker och jag känner och jag tänker, då kommer jag inte vara lika lönsam som jag är idag. Och det är precis lite det som är. Sen är det självklart att det visuella och känslan för spelaren är också en del som vägs in i det här. Men utgången är den här spelaren intressant för oss eller inte? Och troligtvis är det ju så att någon gång under sin karriär, om det är en riktigt bra spelare, så kommer han också ha haft bra siffror. Och då blir man ju lite nyfiken. Vilken miljö var han i då? Vilken typ av spel? Vilken roll hade han? Hur såg till exempel deras försvarsspel ut, hur såg deras anfall, vilken omgivning spelade han i, var det han som drev spelet i kedjan eller var det de andra som gjorde honom bra, alltså då kan man ju börja titta. Men är det kategoriskt säsong efter säsong skitsiffror, nej, ja. Vem fan var hur snygg som helst som skridskåkare eller någonting sånt där, det skiter jag i.
Alltså, alla vet ju att ni har Petter Kornbro som analytiker i er organisation och att du litar väldigt mycket på honom. Jag tror till och med att du sa att det var den bästa värvning du någonsin har gjort som sportchef / general manager när du var med i podden förra året. Funderar ni på att förstärka just den delen av verksamheten? Att man kanske plockar in en scout, att man tar in fler statistiker eller analytiker? För jag pratade med Patrik Alvin som är assisterande general manager i Penguins för några veckor sedan han var med i podden. Och han pratade om det att han tycker att svenska organisationer har mycket att lära där, att jobba mer med den biten av föreningarna och se, alltså att man lägger mer krut på det helt enkelt, mer pengar att ta in ledare och scouter och analytiker etc.
Ja, men det är väl, jag tycker han har en poäng i det. Sen är det ju, jag kan ju förstå liksom, där borta i Nordamerika så är det ju liksom, där lägger man ju hellre liksom till saker och ting för att man har ju andra förutsättningar ekonomiskt för att göra de här grejerna och också kanske mera nytta av att göra det. Med tanke på att man scoutar så extremt mycket spelare. Man tittar liksom på spelare överallt ifrån och dessutom har man ju i stort sett obegränsade resurser. Så vill de ha in 2 analytiker till, då knäpper de lite med fingrarna och så dansar de 2 analytikerna till. Man ska hela tiden också känna att det finns på något sätt harmonisera mellan våra behov där vi är just nu som förening. Men självklart in i framtiden så absolut att vi kanske har en egen avdelning som handlar väldigt mycket om analys, statistik. Sen är vi i Sverige så där att ja, men hur mycket siffror kan vi jobba med, hur mycket kan vi ta in, hur benägna är tränarna, hur påverkar det? Vi lever under ett annat system som innebär att vi riskerar att ramla ur. I Nordamerika kan du ha 10 pissäsonger à la Buffalo till exempel, och livet bara snurrar på. Så jag tycker ibland att där borta så gör man det också ibland lite enkelt för att säga så här, ja, det här borde man göra i Sverige, det här borde man, ja, men vi drivs ju liksom inte utan ägare som sitter liksom med 70 miljarder på kontot och bara kan hosta in pengar, utan vi drivs utav en verksamhet som där vi äger inte, det är 51% ägare hos medlemmar. Vi lever under andra sportsliga förutsättningar och krav. Och jag är inte så säker på idag att vi i Leksand skulle vara betydligt mycket bättre om vi hade 10 analytiker på plats. Jag är inte säker på det. Det är jag inte. Men att Petter Karnbro ibland skulle behöva kanske ha någon som hjälper honom utifrån alla spelare som vi tittar på, den mängden, att det går åt tid. Ja, men det kanske liksom skulle kunna vara en del i det hela. Det tror jag.
Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
Jag skulle ha tränat betydligt hårdare när jag var 15 år. Jag skulle ha tränat mer själv. Mer extra. Det har jag gjort.
Är det det tipset du ger till dina egna söner och unga hockeyspelare som du stöter på?
Ja, det är det. Se till att du tränar lite mer än dina kompisar hela tiden. Om du är duktig spelare, om du har talang. Ju mer tid du investerar i dig själv, ju roligare kommer du ha det längre fram i din hockeykarriär. Det där förstod jag lite för sent. Jag förstod inte det när jag var 14, 15, 16. Jag förstod det nog snarare när jag var 21, 22. Gjorde jag. Då liksom trillade min polett i att fan, jag är ju rätt duktig på det här. Fan, jag kan ju träna lite mer. Fick betalt för det kanske ett par år senare egentligen, fick jag. Så att alla mina grabbar och alla som liksom frågar mig, vad ångrar du i din egna karriär? Ja, att jag inte tränade mer när jag var yngre. Ångrar.
Svenska ishockeyförbundet beslutar att ishockey ska spelas med 4 utespelare, inte 5. Gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag?
Oj. Ja, alltså det... Nej. Nej, alltså. Nej. Vilken jävla skitfråga.
Är det så? Jag tycker ändå den har någonting. Alltså, ja. Systemdrivna lag förlitar sig kanske på varje individ och då är det bra att ha 5 utespelare där ute. Men de som har individuell skicklighet, ja, då ser man i 3-3, 4-4 att ja, då blir det utslagsgivande.
Ja, men jag tycker att vi har både och. Vi har ju ett systemdrivande lag, men vi har ju också individuellt skickliga spelare i det systemet. Så att jag vet inte om jag tycker att det skulle liksom ge oss någon större fördel så. Det vet jag inte.
Då blir svaret nej då, helt enkelt, att det är varken från eller till.
Det är varken från eller till, tycker jag.
Du har en av Sveriges största talanger i föreningen, men du anser att han ännu inte är redo för A-lagsspel. Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
För det första så gäller det ju att ha en bra dialog och resonemang med spelaren. Men om han känner liksom att han behöver ha mer än det vi kan ge honom, så då får han nog lämna i sådana fall och prova sina vingar någon annanstans. Han kanske får det han behöver, för det är inget bra att ha en kille som vi känner att vi inte kan ge det han behöver, frustrerande och arg och besviken och förbannad i våran organisation. Men självklart så lämnar man inte, man knäpper inte bara med fingrarna och säger så här, men då kan du dra, utan då är det ju en rätt lång process med mycket diskussioner med både spelare och agenter och runt omkring som där man förhoppningsvis kan hitta lösningar tillsammans. Men skulle det vara helt omöjligt, så då får nog spelaren söka sig någon annanstans.
En tanke så här bara på uppstuds. Är det så att du som general manager, eller ja, sportchef får väl säga, när det är yngre killar, då har man mer tät dialog med deras agenter. Men ju äldre spelaren blir och kanske ju mer trygg och bekväm man blir i SHL-miljön, så har man mer en relation till spelaren, och det är kanske den man pratar först och främst med, inte dess representanter. Sker en sådan utveckling, är det alltid att man pratar med agenten först?
Yngre spelare absolut mera med agenten i det läget. Men självklart vill man ha en dialog med spelaren också. Vi försöker ju ha våran dörr så öppen som möjligt. Jag älskar när spelare knackar på, tar en kopp kaffe och sätter sig i stolen mitt emot här och bara sitter och snackar massa skit.
Vem gör oftast det i Leksand?
Mattias Rittula brukar vara inne här, snacka en hel del skit. Jag gillade förut när vi hade en soffa inne, då satt Kalle Sjölin här inne en hel del och snackade skit. Zacke kommer in och sätter sig ibland. Marek har suttit här inne med Christer många gånger. På min stol när jag var på plats, då har Marek kunnat gått in och satt sig och bara snacka lite skit med siken. Så att vi vill ju försöka skapa det klimatet alltså, hos våra spelare, att vi är inga liksom, hierarkiskt sett några som man ska vara rädd för. Utan vi bryr oss ju väldigt mycket om hur spelarna mår, om det är något vi kan hjälpa till med, om det dyker upp problem, att vi kan vara på bollen tidigt. Så att vi vill ju gärna ha den här öppna dörren och dialogen med våra killar. Men där är det ju självklart en skillnad på de äldre som gärna kommer in och sätter sig och snackar mera spontant, medan de yngre är lite mer liksom försiktiga i den framtoningen. Och samma blir ju då när man pratar liksom med agenter och sådana saker, att det är ju mycket lättare för mig att sitta och prata och diskutera med Zacke. Jag behöver inte ringa till hans agent och diskutera saker och ting som är kring de delarna. Medan med en yngre kille så är det kanske mer att man börjar med att lyfta med agenten i det avseendet.
Soffan i Tegera Arena fungerar som ett ganska bra exempel här faktiskt. Ryttula och Zacke, där tar du snacket direkt med dem. Kalle Schelin som sitter lite längre bort på soffan, han ringer du till agenten först. Kan man säga så?
Ja, men så nu är Kalle ändå rätt bra på...
Ja, jag förstår att det är individanpassat och nu pratar jag generella termer här.
Ja, men det är väl ungefär så vi skulle kunna sammanfatta det då.
Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
Jag skulle nog välja att plocka in någon som kanske inte har någon direkt hockeybakgrund. Jag skulle vilja plocka in någon till våran organisation som gärna har hållit på med idrott på högsta nivån, professionell nivå, och är otroligt duktig på att få ihop grupper och lag. Men något sen namn direkt, det klickar inte, men absolut kittlar det ju att ta in någon kanske som har varit väldigt duktig inom NBA-basketen borta i Nordamerika eller amerikansk fotboll. Eller inom liksom, fotboll i världen så att säga, inte amerikansk fotboll utan...
Ni ringer in Sir Alex Ferguson kanske?
Ja, men lite så. Det skulle vara rätt kul faktiskt att lyfta in dem med ett annat perspektiv. Än liksom, det hockeymässiga, så är det inte det som är grejen. Utan idag så handlar det så extremt mycket om ledarskap, att få människor att prestera. Och hur får man ihop en grupp och ett lag och alla drar åt samma håll och sådär. Och där vore det ju rätt häftigt att få lite influenser från andra idrotter tycker jag.
Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter som dessutom är ekonomiskt möjlig att värva. Däremot har han ett brokigt förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom?
Nej.
Okej. Okay. Du... Hur tillskansar sig du information? Alltså, vilka litar du på? Vad frågar du?
Men självklart så pratar man ju med lagkamrater och gamla tränare. Gör man ju. Man pratar även med typ materialare. Man pratar med sjukgymnaster. Det är ju liksom för att få en helhetsbild av vad som egentligen är problemet. Men en gång kan man ju liksom hamna lite illa till, men hamnar man illa till flera gånger så finns det kanske något större som ligger bakom. Och det du inte vill ha in i din grupp är någon som förstör liksom, genom att det är mycket stök och bök med spelarna tillsammans. För det kommer vara du sen som general manager som kommer få hantera problemet.
Ja.
Det kommer landa i mitt knä i slutänden.
Sen nyss är frågan, är det en udda fågel? Är det en maverick vi har att göra med? Då kanske det kan tillföra ett element också.
Ja, absolut, absolut. Men där gäller det ju då att man har de här personerna runt omkring. Är det några som får mycket information om spelare och hur spelare funkar i grupp och som pratar mycket med spelarna, så är det ju dels när de ligger på massagebänken.
Ja, just.
Eller när de springer in till materialrummet och sätter sig.
Psykologer, tjomen kanske.
Ja, det är lite så. Avlastande samtal, det är materialarna och sjukgymnasterna. Fysion är jätteviktig där. Så att de är ju extremt viktiga i form av information om hur laget funkar och sådana här saker. Och skulle man då göra en research på en spelare, det är klart att jag skulle ringa och prata med dem. Skulle jag göra.
Du är en match ifrån att vinna SM-guld med Leksands IF. Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig jobb, men du måste ta det på studs. Vad väljer du?
Oj. Nej, men eftersom NHL-klubben ändå har ringt och erbjuder mig jobb, så tror jag att den möjligheten kommer komma tillbaka, så att jag väljer nog att vinna SM-guld.
Okej, men i det här scenariot så försvinner chansen dagen efter.
Det sa du inte.
Ja, men för att det är så jag lägger upp frågan här. Då går jobbet istället till Henrik Evertsson.
Ja, men det är, Henrik är duktig, så han kan få ta. Nej, jag skulle jättegärna vilja börja med att vinna SM-guld som ledare.
Okej. Okay. Vilket lag skulle du känna ändå så här, och vilken position i en NHL-organisation skulle locka dig så pass mycket att du ändå skulle ligga där under natten och tänka, ah, jag tar nog det här?
Nej, men jag skulle ju vilja göra lite det jag gör nu, alltså den här att liksom på något sätt få möjligheten att börja penetrera med byggandet av ett lag med rätt spelartyper utifrån spelsätt och de delarna. Det ligger mig extremt varmt om hjärtat. Så fick jag liksom den specifika rollen att ägna mig till 100% med det, då skulle jag nog kunna ta det.
Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du?
New York Rangers.
Okej, det är barndomsklubben.
Ja, det var de som jag först fick sådana bilder ifrån. Jag fick någon puck och jag fick några klistermärken och sådär när jag var väldigt liten med New York Rangers-loggan på. Så där skulle jag absolut kunna tänka mig att verka.
Mm. Tjome, när jag har med dig och även när vi pratar i telefon så blir det alltid långt, och det är så intressant att höra din röst och dina tankar. Men nu är det faktiskt så att det här avsnittet är slut. Jag tror att det blir det längsta hypotetiska hörnan den här sommaren faktiskt. Så det blir någon slags minirekord här.
Du får klippa lite.
Ja, jag tror faktiskt att jag kommer behålla det mesta. Men det var som alltid väldigt roligt att få ha med dig i podden.
Mm, tack, det var kul att få vara med.
Och jag säger också tack till alla er som har lyssnat på det här. Det går att mejla adam.johansson@expressen.se den här sommaren om ni har några frågor eller gästförslag. Går inte att höra av sig till mig på sociala medier, för det stänger jag ner helt och hållet under sommaren för att koppla bort. Så det är mejl som gäller, annars så får ni helt enkelt höra av er till hösten. Nu säger jag och Thomas Tjome Johansson tack för oss och på återhörande inom kort igen.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.